Du lyssnar på politiken. Idag låter det lite annorlunda för Joakim Runt är inte med. Men vi har politikreportrarna Fredrik Wahlström och Sofia Kajander. Hej!
Runtlös podd.
En kär kollega beskrev det här som ett förarlöst tåg. Jag är osäker på om det är lagligt att sätta tre politikreportrar i samma studio utan någon chef. Men vi kör! Vi börjar förstås med det färska från veckan, alltså interpellationsdebatten och omröstningen där regeringen, surprise, surprise, fick förtroende än en gång. Hur gick det så här?
Och dessutom fick regeringen förtroende den här gången av Eva Biodé till och med.
Oj,
så, ja, då var det inte så illa.
Nej, nu har nog regeringen gjort någonting väl.
Men debatten var ju lite rolig att lyssna på den här veckan. Det var den tredje interpellationen om vård. Och det slängdes beskyllningar från höger och vänster, kan man väl säga.
Jag kommer ihåg att jag på något sätt refererade till den som att inte gammal skåpmat den här gången, men nog som sånt som man har hört tidigare. Alltså, det var ju oppositionens två huvudpointer, det att regeringen försöker lappa vården med de här stödet i privata i form av de här FPA-stöden, och så vägrar man låta de här välfärdsområdena få lite tilläggstid i sina ekonomiska bekymmer och ge dem så att säga lite mer pengar.
Det här tyckte jag, alltså Centern som själv var med och godkände den här modellen och skrev i lagen att 2026 är det här deadline.
Vilket
det
nog fick höra i plenisalen.
Ja, så att det är nog intressant.
Vi kan återkomma till debatten snart, men vi pratade redan förra veckan om den här rekordmängden interpellationer. Och det är ju inte rekord i år, men alltså, när man tittar på statistiken från riksdagen så blir det intressant när man sen dessutom tittar på de här förtroendeomröstningarna som har ägt rum mot enskilda ministrar. Alltså, alla interpellationer slutar ju oftast i en förtroendeomröstning om regeringen eller den ansvariga ministern. Men så har det dessutom gjorts misstroendeförklaringar mot ministrar för andra saker än vad de gör i politiken. Hela 6 stycken olika ministrar i regeringen Orpo har det förtroende omröstas om.
Vem alla är det?
Tavio?
Nej, först var Junnila. Sen var ganska snabbt efter det nu Riikka Purra och Ville Rydman. Sen har vi Satonen, Juuso och Tavio. Rydman faktiskt 2 gånger, både förtroendeomröstning och interpellation hade röstats.
Grattis.
Om honom. Och nu har ju då Vänsterförbundet ännu föreslagit, eller vill säga en förtroendeomröstning om Mari Rantanen.
Så hon får komma med då i den här, jag vet inte, de är ju alla från Sandfinländarna, de här som har gått förtroendeomröstning.
Utan Satonen.
Satonen,
och förlåt, absolut. Ja. Men jag tänkte att det här, tänk om det är så att det här, sen i hemliga möten så får alla när de har sina egna möten. För alla sandfinländska ministrar som har hamnat i förtroendeomröstning får en liten sån här brosch på sig. Och sen går de bara
och skryter till varandra.
Ja, du har inte hållit på att tappa riksdagsförtroende. Det har jag. Ja.
Men jag undrar, är det som är, jag har försökt fråga lite riksdagen den här veckan, att är det det som är målet? Vad är poängen?
Och
när väljer man att göra, när väljer man interpellation som sätt att få uppmärksamhet för sin politik, och när väljer man sen liksom att rösta om ministerns förtroende? För att det börjar ju faktiskt vara majoriteten av de sandfinländska ministrarna har utsatts för det här, och det är ju helt liksom,
det tror jag inte har hänt i historien.
Det känns som strategi alltså från oppositionens håll. Jag talade med Jallis Harkimo i riksdagen som hade ganska intressanta tankar om det här och sa just att interpellationen, förstås vill man göra dem, att man vill ha uppmärksamhet för den politik man själv vill driva, och man vill berätta att regeringen skit, säger de ju alla. Men de här ministeromröstningarna har han inte velat gå med på. Och det stämmer faktiskt när man tittar tillbaka i statistiken att han har oftast röstat gult, tror jag.
Okay.
Att han går inte med på det här, för han tycker att det liksom blir partipolitik på ett annat sätt. Det handlar inte om sakfrågor mer, och det är sant.
Men oftast finns det ju nog en sakfråga i grunden för varför man röstar.
Men ja, någon slags rekord började nog bli om man räknar ihop alla de här. Rekordet för interpellationer, kanske vi sa det förra veckan, är från år 1919 då det gjordes 13 stycken.
13 stycken, det är ändå lite mer än vad det är.
Men det var inte så stabila tider då.
Men när jag tittar på det här, vad man har gjort interpellationer om, så kan man ju ändå säga att det är ganska liksom, så att säga, viktiga ämnen, om man nu får använda det ordet som har gjorts det här under den här regeringsperioden. Förr i tiden, 20-talet, kunde det vara lite ett och annat. Det, till exempel 1920 var det en socialdemokrat som gjorde en interpellation om att man lägger ner tidningen Savon Kansa och ville veta vad regeringen tänker att göra den här saken. Så var det någon andra som talar om någon enskild gård, lammfarm någonstans som också har ekonomiska svårigheter. Vad ska regeringen göra den saken?
Snusfabriker i Jakobstad.
Det skulle man ju nu kunna
ja.
Lägga en interpellation om.
Det där förtroendeomröstningarna om ministrar har ju nog varit mera, alltså betydligt mer sällsynta än vad vi har sett nu. Minns någon ens det här? Alltså Stefan Wallin om Dragsvik 2012. Jyrki Katainen om hela, minns ni, Himaskohu?
Ja, och det var så att man då röstade om hans, Katainens förtroende, just det.
Förklara, Freddy.
Ska jag förklara? Det var Pekka Himanen, filosofen som hade gjort ett arbete för regeringen, rapport som kostade ganska mycket. Var det 800
000? En framtidsrapport.
Var det 800 000 den kostade? Men före det så var det ju mer kanske dramatiska saker. Om man får säga så här, så var det liksom mer dramatiskt. Det var Kauko Juhantalo under 90-talet och det var ju faktiskt jag säger att det handlar om lite större saker då. Och sen då under krigstiden, de oroliga orolighetsåren, så kanske de här enskilda ministerförtroende omröstningarna handlar om liksom större liksom så här ödesfrågor för hela nationen.
Krigsbrott.
Men veckans interpellation om vården, debatten satt vi och lyssnade på där på pressläktaren, Freddy. Det var roligt hur de, ja, som du sa, så man skulle ju nästan kunna skriva manus på förhand för hur det kommer att låta. Man vet vad de har för argument om vården. Man vet att vänstern säger nej till sparkrav och så ropar regeringen att ni kan inte säga nej till allt, ni säger alltid nej till allt. Och sen skiljer de på varandra. Det som många lyfter var förstås de här kritiken som man har hört egentligen sen regeringsprogrammet kom, att de vill inte se att det läggs hundratals miljoner på förhöjda FPA-stöd för privatläkare, och de vill inte heller att det går pengar till hyreläkare i den grad det går idag. Här har ju liksom regeringen lite backat i båda frågorna. Man lovar åtminstone åtgärder för att komma åt det här hyrläkarproblemet. Det nya tycker jag här var hur de skyllde på varandra också för att inte berätta sanningen och för att inte gå ut med rätt information. Det vill säga att oppositionen sa att regeringen inte är ärliga med hur illa det är. Medan regeringen sa att varför skrämmer ni upp våra medborgare med det som de ändå tycker är viktigast här i samhället, alltså vården. Att varför skräms ni med att det är sämre än vad det är?
Det där är någonting som så jag tycker att regeringens ministrar mer och mer, eller nu börjar liksom köra på att ni oppositionen liksom, just med att skrämma upp människor gör så att det här liksom förtroende kanske blir mindre i samhället och det där. Och så räknar ju social- och hälsovårdsminister Kajsa Juuso upp en sådär statistik från hur vårdköerna har förändrats och hur de har då förbättrats. Vilket leder till att förstås oppositionen suckar, eftersom det kan ju lika bra bero på regeringen Marins beslut om det har liksom under de senaste åren förbättrats.
Det så specifikt kanske var det här som han skulle tala osanning om, eller kanske i alla fall inte sagt hur illa det är, så handlar ju om att han sa att de flesta områden liksom kommer att, eller somliga områden kommer att klara det här underskottskravet i 2026, alltså att man ska ha ekonomin i balans då. Men det här stämmer kanske inte riktigt när man ser på finansministeriets egna siffror, som har gjort en sån här scenariorapport där i ett jätteoptimistiskt scenario så är det så att ungefär 6 områden klarar av den här deadlinen, medan i ett lite mindre optimistiskt scenario som är kanske mer realistiskt så är det 3 områden som klarar det här
så
målet.
Ingen.
Så statsministern tar liksom den här mest optimistiska och liksom breda på
ännu lite. Och om man nu säger att det ska nog gå bra och ni ska bara spara ännu hårdare, så går det nog bra. Men när egna ministerier säger att det här kommer liksom inte att gå.
Men kommer det att bli så i slutändan att regeringen tvingas ge välfärdsområden mer tid och mer pengar.
Jag tror inte att det kommer att hända, för det här finns en sån här inbyggd psykologi också, att om man nu säger att nej, men ni får 2 år tilläggstid, till exempel, som många välfärdsområden har vill ha, så finns det ju mindre incentiv att spara och genomföra de här svåra, stora programmen som man redan har delvis klubbat igenom i sina fullmäktigen. Så att det är en sån här psykologi mellan staten och välfärdsområdena att man måste hålla fast vid de här hårda målen som, jag påpekar ännu en gång, bestämdes av förra regeringen, det här 2026. Det är inte något nytt mål, men det är bara att nu när vi har den här regeringen så passar det ganska bra att hålla fast vid de här målen och inte ge efter och inte ge mera pengar.
På ett sätt så tänker jag att det syns en viss interpellationströtthet och kanske till och med en lite trötthet att debattera det här, för att det var lite på hälften av riksdagsledamöterna som var på plats.
Särskilt tomt i samlingspartiets bänkar, för att, och sen jag öppnar sociala medier och tittar, följer en massa av dem, jag är sjuk i huvudet, men, och den ena efter den andra rapporterar från ett annat stort evenemang. Slush.
Det var det.
Ja, jo, det var det också här.
Där satt de alla.
Ja, jätteroligt. Mm.
Men att det ändå är lite viktigt, eller sen att argumenten håller på att ta slut, så tyder på att man börjar här i den här riksdagsdebatten, kommer ihåg, Marianne, man börjar citera från den stora finska krigsromanen.
Då är det halvar.
Då är det, ja.
Alltså, då har man spelat alla andra kort, liksom.
Ja, då drar man fram de här lämpliga citaten. Jag vet inte om de var så jättelämpliga, för jag måste säga att jag inte riktigt förstod. Det var en sannfinländsk talare, vad hette hon nu igen, och sen Aki Lindén som svarade. Jag plockade faktiskt fram dem här. Vi skulle kunna lyssna på vilka citat de tog fram från Okänd soldat.
Ja tuntematonta sotilasta lainatakseni. Älä menetä toivorikkauttas millä tavalla. Kyllä räteen ja lumpui pissa.
Minun sitaattini Hietaselta kuuluu seuraavasti. Mä en kaipaa syyllisiä tässä. Mä kaipaan konekivääriä ja Lahtista. Ja mistä siinä on kysymys? Konekivääri on se hoitotakuu ja Lahtinen on se hoitoon pääsy, se omalääkärimalli.
Alltså, konekivääri, förlåt, vem var det här?
Där hörde vi Aki Lindén, alltså. Han svarade på den här sannfinländan. Mitt citat från Lahtinen då i Okänd soldat, det här, förlåt, det var Hietanen som sa att jag vill inte ha, jag söker inte efter skyldiga, jag vill ha maskingeväret och jag vill ha Lahtinen.
På dialekt dessutom.
Absolut, och de förstår väl att han menar att maskingeväret, det är vårdgarantin och Lahtinen.
Självklart.
Det är, vad var det han sa att Lahtinen?
men lite farligt att börja vifta med vapenliknelser i riksdagen, kan jag tycka.
Jag förstår ingenting.
Men den föregående talaren så citerar också Hietanen, tappa inte modet, visst finns det lump och trasor här. Du har ju förstås inte korrekta översättningar av Stormbom från 60-talet, men ungefär så här sak. Men vad ska det betyda då? Här finns lump och trasor, här har vi vår nya vad heter det, vård. Tappa inte modet, nu hittar vi någon lump och trasor att vira in den här patienten med.
Men Sofia, vem har rätt, alltså, när regeringen säger då att det är inte så illa som oppositionen får det att låta? Det låter ju som att det är just så illa.
Alltså, nu är det ju på det sättet illa att det går ekonomiskt jättedåligt för många områden. Men det är ju jätteolika, för vissa går det bra, för vissa går det sämre. Men det som är gemensamt för alla är att man gör jättestora sparprogram nu. På ganska kort tid, eftersom man håller fast vid det här 2-årsmålet, så hamnar man att göra dem i snabb takt. Och det är ju det som kan leda till att man inte ens kan trygga de lagstadgade tjänsterna, som till exempel Södra Karelen, Sali Leskinen, har fört fram väldigt mycket och dessutom fört vidare till rättslig prövning. Om ett område skär, som till exempel i Södra Karelens fall, man måste ungefär sparka 40% av personalen inom äldreomsorgen, så det leder ju till alltså att patientsäkerheten äventyras och man kan inte ge det som man borde enligt lagen.
Men där är ju regeringen alltså själv ytterst ansvarig för att.
Men vem är ansvarig om patienter börjar dö på grund av det här?
Enligt en färsk artikel som jag just lite sneglar på, så är det nog alltså välfärdsområdets ansvar, för det är de som med sitt självstyre gör ett sånt här beslut att vi tar nu bort servicen.
Men hej, ställ upp i välfärdsområdets val.
It will be fun, they said. Ja. Nej, jag undrar nog vem som ska vilja vara med efter att.
Nej, nu ska vi inte tappa hoppet här.
Vi uppmanar alla våra lyssnare att ställa upp i välfärdsområdesvalet.
Men en sak som ju står klart. Jag har pratat med olika välfärdsområdesdirektörer här i veckan och det är klart att pengarna, man får inte något mera pengar för den vård man ska ge. Men då blir det den här konflikten med den service man ska ge enligt lagen. Så att man skulle önska då, eller direktörerna önskar att man skulle öppna upp den här liksom sektorlagstiftningen, alltså vilken service ska ingå i det här lagstadgade? Vad är det som vi måste liksom lova att ge till våra invånare?
Är det det Riikka Purra menar när hon säger att vi har haft det för fett, vi har varit bortkända, vi har haft för mycket service och vi kan inte fortsätta.
Exakt,
så här.
Det är just det som nu, alltså det här är ju regeringens sak, eller social- och hälsovårdsministeriets sak att börja nu minska på de här uppgifterna. Det är samma diskussion som med kommunerna, att man får inte pengar men man har en massa ansvar.
Fast jag skulle säga nog att nu, jag skulle tycka att det skulle behöva ett riksdagsval emellan för att om man på riktigt liksom ska ha någon sån här skapa en ny kanon om vad välfärdssamhället ska erbjuda, så skulle det behövas något riksdagsval emellan där partierna då kan säga och väljarna säga sitt och så blir så få fram en ny riksdag om det.
Eller kanske en interpellation. Något roligare, vi har varit med Sofia Kajander på cocktails med Samlingspartiet den här veckan. Visst, vad är det där för?
Har ni varit på cocktail?
Jag tycker inte om sådant mingel egentligen.
Du tycker inte om, jag tycker det är jätteroligt. Nu blev det lite mycket den här veckan. Jag lägger ut alldeles för mycket bilder på mitt jobb på Instagram och fick frågor att hur många sådana här partitillställningar springer det riktigt på? För jag var på onsdag på Samlingspartiets cocktailtillställning för journalister och sen var jag på torsdag på Vänsterförbundets taco-kväll för journalister. Så då blir det ju balans i alla fall. Men de har ju inte, alltså det är kanske en gång per år de ordnar sådana här utanför liksom vanliga partimöten och sen de brukar inte vara samma vecka. Men
nu är det lilla julsäsong.
Nu råkar det bli liksom allting.
Så du går inte varje vecka på två taco-cocktails?
Ja eller nej.
Nej, jag går inte, tyvärr. Men det där, det är roligt att gå för att man får prata lite friare med de här politikerna när man inte har en mikrofon under näsan på dem. Och de liksom är nog också ganska öppna med att de vill få prata fritt med en. De vill få liksom lite tipsa sånt som de inte kan säga on the record, så att säga. Och lite prata kanske om stämningar. Jag tycker man får höra förra åren när vi var och pratade med oppositionspartierna så fick man höra lite så här stämningar redan om det här splittringen inom oppositionen och så vart det var på väg. Liksom att det, nu tycker jag det roliga var hur glad Petteri Orpo var. Visst,
han var jätteglad.
Visst var det en kontrast.
Ja, han riktigt sken strålade.
Han faktiskt, det där, jag har ett klipp från hur han lät i riksdagen den här veckan. Kan lyssna på det först.
Sitä täytyy todeta, että itsenäin jokunen viikko sitten tutkimuksen, missä kieltämättä hallituksen luottamus ei ollut kovin korkea, mutta opposition luottamus oli vielä huonompi. Että näitä on tutkimuksia, tulee tutkimuksia, menee, mutta hallituksella on vastuu Suomen talouden kääntämisestä. Ja me teemme niitä, vaikka ne ei olisi suosittuja.
Hän tämä posee den här lite martyrrollen, att vi tar ansvar, fast folk inte tycker om det. Och det här hela tiden att källa på att okej, okay, ja, folk tycker att vi är dåliga, men oppositionen är ännu sämre. Men det där bland sina egna, då, det var den här cocktailtillställningen var då för Samlingspartiets riksdagsledamöter och journalister. Det var över 100 journalister anmälda.
Ja.
Helt absurd. Jag
har aldrig sett så många på ett ställe.
Jag visste inte att det fanns så många journalister. Nej. Men där han inledde för det första med att välkomna journalisterna, så att det är viktigt att vi har en bra relation till er och vi har som Samlingspartiet principen att vi alltid ska vara tillgängliga och det är meningen att ni ska utmana oss. Det tycker jag är ett bra sätt. Då har man ju journalisterna i sin lilla hand om man inleder så. Men sen talade han liksom om, han var så stolt fortfarande över sitt regeringsprogram och så sa han jättemånga gånger det här att vi har faktiskt gjort precis det som vi lovade i Ständerhuset. Mm. Och nu kommer det att komma en vändning, ekonomin kommer att växa. Visst, är det här ungefär vad du tycker?
Ja, han sa att vi har faktiskt tillväxt i det här landet redan. Ja. As we speak så sker det tillväxt överallt.
Redan nu och nästa år så växer det ännu mera. Och när vi närmar oss slutet av den här perioden kommer läget att vara ett helt annat. Så de, är vi optimist, va?
De har väl lite brutit faktiskt mot några vallöften. Vad jag så här kan komma på raken nu här. Men...
Nej, om inte faktiskt blir så att de inte får ordning på skuldsättningen förstås.
Och... Just det, och det här etimeståget i Åbo. Men när du sa, Marianne, att det där att partierna vill ha er eller oss journalister, vad är det de egentligen, vad är det de har i vad heter det, bakfickan då när de...
Såklart ska man tänka så, man ska vara misstänksam.
Ja, just det, ja. Varför vill de komma och berätta? Vad är det de vill liksom? Vill de påverka dig? Känner du dig påverkad nu?
Nej, jag funderar mycket på det, jag funderar också på var min gräns går. Vi har talat om det här i politiken förr, i fjol, det här jag hånar Magnus mycket för, men han bara balja med de gröna på något partimöte. Det var många andra journalister i de här baljorna, det var inte bara han. Men där går, känner jag, att min gräns går.
Baljan
och bastun och inte heller karaoke. Det säger jag att det är en del går.
Det är det för intimt?
Nej, det är... Nej.
Har du för dålig musiksmak?
en del har ju också det. Nej, men så småtimmarna brukar inte vara med på mera.
Det är på småtimmarna, ja, så det börjar hända.
hur tänker ni?
Jag är så tråkmåns att jag har faktiskt, lyssnarna ska nu inte tro att jag inte blir bjuden på sådana här, det blir nog, man vill nog ha mig på de här, men jag är så tråkig att jag sen, alltid sen efter den arbetsdagen så känner jag mig liksom att jag orkar helt enkelt inte nu, fast jag egentligen kanske inte heller skulle.
Fast du anmäler dig och är på väg hela dagen, men sen när det gäller så.
På Samlingspartiet var de jättebesvikna på att flera av dem som var anmälda
inte gick upp.
Jag Orpo sa faktiskt personligen att var är Freddy?
Nej, men många var tydligen anmälda och kom inte. Så det är säkert andra som känner som du.
No, men det är ju flunsatider också. Vi ska
och
inte
folk
gå
är
in
gamla.
På...
Men för någon vecka sedan diskuterade vi med många, många journalister, inte bara här på Yle utan på andra redaktioner också, att kvinnonätverket i riksdagen hade bjudit in till Bastu. Och det är ju liksom... För att träffa då kvinnliga journalister. Det är motreaktion på den här manliga bastun, att besluten fattas i bastun och kvinnorna inte får komma med. Så det har funnits länge den här traditionen av att riksdagsledamöter och kvinnliga journalister, kvinnliga riksdagsledamöter träffas i riksdagens bastu. Och största delen av evenemanget går ut på den här diskussionen när man sitter och lite äter före och pratar helt enkelt om frågor. Men där känner jag också att där... Har vi inte kommit längre än så? Jag vill inte gå i bastu med riksdagsledamöter.
Jag tänker kanske att det där, någonting som jag började märka för ett antal år sedan är att det där, när man träffar politiker så kanske man så där som när man var yngre och var intresserad av så här ideologiska, filosofiska, politiska diskussioner, så tänker man att nu när jag kommer på den här bakgrundsdiskussionen, den här takokvällen eller cocktailparty eller vad skjuttade nu är jag går på att träffa det här partiets representanter, nu ska vi ha intressanta politisk-filosofiska diskussioner. Och det är nästan aldrig som man har det sen med någon politiker. Att det är alltid sådana liksom, antingen förfaringsfrågor eller sen att hur bra det här egna partiet har gjort.
Ganska samma saker
som... Fast kameran är ju inte på. Liksom, men det, politiken är inte liksom intressanta diskussioner egentligen, utan det är ganska tråkiga diskussioner.
Isint, nu försöker vi väcka intresse för politik. Jag kom lite för senat till den här tacokvällen, tyvärr, för att jag hade...
Du jobbar så hårt.
Ja, så hårt. Jag var i riksdagen faktiskt. Men det där. Men så jag missade, det brukar vara lite tal i början då, eller Minja Koskela höll förstås också tal, så där som Petteri gör på. Och så frågade jag kollegorna där vi borde, kan ni sammanfatta ungefär vad hon sa? Och så sa de, i tre ord, regeringen är skit. Så det låter likadant som i plenisalen. Ja, jag skröt ju här med att jag jobbar över, och det var för att det var mycket spekulationer i torsdags i riksdagen när inrikesminister Mari Rantanen hade besökt SFPs gruppmöte, och hon gick ut från mötet utan att säga någonting, och så spekulerades det överallt att vad hade hon riktigt pratat om, och troligen hade hon pratat om kvotflyktingarna. Och sen fick jag Otto Andersson framför kameran som berättade att de har haft ett möte. Vi lyssnar på vad han sa.
No, det som var jätteviktigt och faktiskt en nyhet nu på frågetimmen var ju att statsministern sa när han svarade på en fråga gällande det här att den här processen kommer att göras från början så att alla eventuella misstänkar på dålig beredning kommer att undanröjas. Så det var jätteviktigt att han sa det. Och förhandlingarna är nu på hälft och SFP kör den här linjen som vi hela hösten har haft.
Så det har varit en linjediskussion inom regeringen om de här kvotflyktingarna?
Inom SFP åtminstone.
Ja. Men statsministern sa i frågestunden i söndags att där sa han att det där, när han fick reda, när han läste media, så hade han sagt bara ungefär meddelat till ministrarna Rantanen och de andra att linjen fortsätter, vi kommer inte att ändra något. Men nu var det liksom annorlunda då.
Ja, det var nog en hel omvändning att han nu vaknade upp till det faktum att det nya är ju att det finns nu en bild, ett av de här hemligstämplade dokumenten har liksom figurerat nu i olika medier.
Från inrikesministeriets inre diskussioner också.
Ja, e-postmeddelande och så vidare. Den här beredningen som ju har, de har försökt hemlighålla och som diskrimineringsombudsmannen också har försökt få att bli offentlig. Jag har den här PowerPoint-sliden.
Okej, svart på vitt.
Ja, berätta. Där står politisen johdon preferenser, alltså den här politiska styrningen som inrikesministeriets politiska ledning då har gjort i tjänstemännen. 90% flyktingar ska vara kvinnor och flickor bland annat. Och sen står här en punkt, kristittyja.
Jaha.
Kristna.
Vilket de säger
det
att de
inget annat än det.
Där står bara kristittyja. Ganska vagt.
Just det, att preferensen är kristittyja. Just det,
ja, ja, så men nu är det ganska tydligt svart på vitt att det här har varit en prioritering av den politiska ledningen på inrikesministeriet.
Ganska horiga. Och nu säger Orpo att nu måste man ta den här processen om för att det får inte finnas misstanke om dålig beredning, visst?
Dålig beredning eller diskriminering som redan har konstaterats, det är ju nog ganska grovt. Och det där, det är ju svårt. När man tänker på de här olika ministrarna, samfällighetsministrarna som har liksom fått sådana här förtroendeomröstningar, så jag tycker att den här gången är det nog ganska, alltså det är väldigt tydliga fakta, svart på vitt, om man tänker att det gäller en PowerPoint-slide och det gäller flyktingkvoter med siffror, liksom hur många afghaner, hur många syrier. Alltså det är väldigt tydligt den här gången vad som har skett. Och det är inte så, det är liksom omöjligt att bestrida att här har skett diskriminering.
Det här går ju emot precis vad ministern sa. Det enda som jag tänker nu att ministern Rantanen alltså förtroendeomröstning för att på grund av att hon inte talat då sanningen eller framhållit det här, eller försökt göra det här, alltså styra mot regeringens vilja då, eller statsministerns vilja. Men i den här PowerPointen står det ju inte vem som har skrivit det. Så att Rantanen kan säga att ja, det var någon av de här tjänstemännen som skrev
ner det
här.
Kan man slänga en specialmedarbetare under bussen?
Det har redan kommit fram att det var specialmedarbetarna som har liksom tekniskt sett gjort den här PowerPoint-sliden. Liksom.
Mot min vilja som minister gjorde mina specialmedarbetare, skrev de ner kristna dit, fast jag nog inte hade velat se det.
Jag tycker att det går ju inte att vifta bort det att diskrimineringsombudsmannen som liksom övervakar lagligheten i beredningen eller hos ministerierna har redan konstaterat, även utan den här PowerPoint-sliden, att här har skett diskriminering, mycket sannolikt.
Men hur kommer SFP att rösta i fråga av minister Rantanen? Vad tror ni när det blir? För det blir det förtroendeomröstning.
Ja. De får ju, nu kommer kvoterna att ändras, beredningen tas om och så finns det inget mer att misstänka här.
För det som SFP väl har sagt är att SFP sitter inte i en regering som inte räddar de afghanska kvinnorna. Någonting sånt. Mm. Man då inte sitter i regering, om regeringen skulle ta ett sånt beslut så då kan man inte samarbeta. Men nu har ju Orpo då sagt tydligt och klart att
han backar. Men det tog ganska länge, måste jag säga, innan han backade.
Ja.
När det här bandas så har vi redan fått skuggbudgetalternativet från de gröna. Inom några dagar kommer det också från Socialdemokraterna, Vänsterförbundet och Centern.
Äntligen skuggbudgetdags!
Ja, men visst är det roligt. Vad har ni för förväntningar?
Jag tror att SDP kommer att ha riktiga siffror och bättre siffror i år.
Om det är någonting de har beskyllts för under den här regeringsperioden är det ju att inte presentera riktiga alternativ och att hemlighålla sina alternativ. Ja.
Och så kommer de att satsa på småföretagare, för det tycker jag att de har börjat prata mer och mer här och tänker att de där slår in en kil.
Mm. Jag funderar på välfärdsområdenas finansiering. Det är det enda jag funderar på.
Ja, det är bra.
Det kommer också att finnas i skuggbudgetarna. Partierna kommer att partierna säga att alldeles kommer hela oppositionen att säga att i vår skuggbudget ger vi mer tilläggsfrist till välfärdsområden att få sin ekonomi i skick.
Ni får 10 år.
Vad tror du, vår reporter Kajander, blir välfärdsområdena räddade i skuggbudgeten?
Det tror jag nog. Det är en så stor fråga. att där kommer man nog att ge flexibilitet, även om det inte var någonting man... Det här är ändå... Det är lätt att nu såga en modell man själv har klubbat igenom, men det där, så tror jag det nog kommer att vara.
Fortsätt höra av er till oss. Vi är jättetacksamma för feedback och också önskemål om vad ni vill höra mer om, så kan vi gräva lite och kika i arkiven. Vart ska man höra av sig, Freddy? Sofia?
politiken@yle.fi.
Just vad jag tänkte säga.
Just vad du tänkte säga. Bra. Fint. Maila oss.